When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Roger Håreide är klar som ny tillfällig tränare i Malmö FF, och när jag intervjuade honom i podden hösten 2020 talade han om att han faktiskt saknade tiden i Malmöklubben. Norrmannen som egentligen hade slutat som tränare redan 2013 var då Rosenborg-tränare och berättade om målet att göra klubben till en av Nordens största. Om hur han behållit nyfikenheten genom alla år. Om hur han delegerar jobb och hur tränarrollen utvecklats med allt från stora staber till tekniska hjälpmedel. Håreide talade även om succétiden i Danmark, om det bittra att bli blåst på att leda landslaget i EM, om vilket landslag som faktiskt är bäst i Norden och om det stora i att ta Helsingborgs IF till det första SM-guldet på 58 år. Hösten 2015 tog Roger Håreide Malmö FF till klubbens andra raka Champions League-äventyr genom bland annat segern mot Salzburg, som ni nyss hörde. Nu hoppas Rosenborg på att den norska stortränaren ska kunna göra om stordådet och göra Trondheimsklubben till Nordens största igen. I den här podden berättar Roger Håreide om varför han gärna tar hjälp av fler svenska spelare för att lyfta Rosenborg.
Jag har mycket god erfarenhet med svenska spelare. De är disciplinerade och de är gott skolerade i sina klubbar. Och de är jätte, kan man säga, bra att arbeta med. För att de är solida. Du får sällan någon särlig överraskning av svenska spelare.
Och vi pratar såklart om besvikelsen över det uppskjutna EM-slutspelet, som gjorde att han inte fick uppleva ett mästerskap till med Danmark. Och det är faktum att det danska förbundet valde att inte förlänga hans kontrakt.
Jag kommer nog till att tänka på det när EM eventuellt spelas nästa år, så de ska upp och möta Finland i första kampen, så blir det nog lite sån sorgfullt det, men det får vara så.
Och vi talar om slagstyrkan hos de nordiska landslagen. Där Håreide av naturliga skäl håller Danmark högst. Han imponeras av Norges svenska förbundskapten Lars Lagerbäck och tror att norrmännen har en bra chans att kvala in till EM.
För det att det har skapat en stabilitet. Det handlar mer om att de själva har överskudd och lyst att hålla på med det här. Och det tyder på att han har det. Men han har skapat en god grupp av spelare. Det har han varit jätteduktig på. Det var han i Sverige, det var han på Island och det har han gjort igen.
Utöver detta pratar vi om hans fantastiska tid i Malmö FF, om om hur han tog Helsingborg till klubbens första SM-guld på 58 år, om hur tränarrollen har förändrats under åren och hur han lyckats behålla nyfikenheten när han faktiskt var nära att lägga av 2013. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder?
66.
Bor?
I Molde.
Familj?
Kone och två barn.
Utbildning?
Revisor och fotbollstränare. Pro license.
Lön?
Vad sa du nu?
Lön?
Lön? Nej, det är helt hemligt, Olof, så det uppger man inte.
Vad kör du?
Jag kör en Volvo XC60.
Vad läser du?
Ja, mycket. I ögonblicket så håller på med den andra världskrig med Anthony Beaver. Det är liksom 1000 sidor.
Vad tittar du på?
Nyheter och fotboll.
Vad lyssnar du på?
Lite forskjellig, mest Coldplay.
Vad spelar du på?
Jag spelar inte.
Vem är för dig genom tiderna världens bästa fotbollsspelare?
Och det är en svår fråga. Jag har alltid varit en stor fan av Pelé, men jag mötte Johan Cruyff och jag har spelat mot Maradona, så men det går för Pelé, är nostalgisk.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Som ung kille så höll jag faktiskt med Tottenham, men så spelade jag i Manchester City och Norwich och så har jag tränat många stora lag och goda lag, så det blir ja, jag vet faktiskt inte. Det må vara mitt hemlag, mitt första lag, Hödd.
Vilken är din största merit i fotboll?
Ja, svårt att fråga på. Det är en svår fråga. Det är allt detta som man ser. Det kanske det att Helsingborg blev mäster första gången på 58 år, alltså från 41 till 99. Så kanske det är den största merit.
Vilken är den största upplevelse du har haft när det handlar om fotboll?
Det må nog vara kampen mot Kroatien i VM i 2018.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Hands-regeln.
Hur?
Enten så må man bestämma sig för att hands är när bollen kommer i handen, och då är det slut på alla diskussioner. Men det vill också förändra spelet mycket och ge många straffspark. Men idag så är det svårt att veta om handen är, alltså vad som är över, under och vilken ställning hon är. Så jag har sett många forskjelliga vurderingar från VAR också i förhåll till det med hands då, senast i Champions League och Euroleague.
Vilken är din favoritfilm?
Min favoritfilm det är han där, nu datte bort det där, jag skulle säga det, han rymmer för en straff över, vet du, Papillon, ja.
Om du vill unna dig någonting, belöna dig, vad gör du då?
Nej, då det vet jag faktiskt inte vad jag gör då, så jag tror det är ta med glas vin och njuta av livet.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Vissa ska se till en spelare att han är bättre än det han faktiskt har gjort, och ljuger det lite med vilja.
När var du riktigt lycklig senast?
Senast var väl sannsynligtvis när jag fick en riddare av Danebrog. Alltså det var en speciell upplevelse.
När grät du senast?
Vid samma anledning.
Så var det overraskende opptakt i kveldens TV2-sendte UEFA Cup-møte, Guro. Ja, det var en minutt til dommeren blåser i gang Rosenborgs returmøte med Røde Stjerne i Beograd i det som Åge Haredes aller siste kamp som RBK-trener.
Det vingles fremdeles, og det sier seg selv at denne her i lengden går ikke, og det, han blir for oss uspiselig etterhvert for klubben. Så vi får se hva som skjer, men vi forholder oss til avtalen han har med oss, så ja.
Det ni nyss hörde var hur det lät i norsk tv hösten 2003 när Åge Hareide lämnade tränarjobbet i Rosenborg efter bara ett år för att istället ta sig an förbundskaptensjobbet i Norge. Nu är han alltså tillbaka i den norska storklubben som för närvarande sladdar hela 14 poäng bakom serieledande Bodø Glimt. Egentligen hade Hareide gått i pension redan innan han tog över Malmö FF 2014. Vad är det nu som driver honom? Att som 66-åring ta sig an ett nytt uppdrag i en tränarroll som blir allt mer krävande för varje år.
När jag nu pratar med dig så har du ett nytt jobb, Rosenborg-tränare, även om du inte tillträtt än. Vad är det som lockar? Det känns ju som när du tog över Malmö FF så har du egentligen pensionerat dig. Nu är du inne på nästa stora jobb.
Ja, livet är någon gång lite underligt. För det, när det kom till Malmö så hade vi egentligen, eller innan Malmö så hade vi egentligen bestämt mig för att stoppa. Och, men så var ju den hungern efter fotboll då, som är inte kontrollerbar på många, många sätt och vis. Och det var det som gjorde att bestämt mig för Rosenborg var ju det att de att jag var riktigt önskad till att komma tillbaka. Så jag har varit där innan och känner föreningen. Så det var en situation där Rosenborg på många måter ville tillbaka till sina rötter. Och jag har tagit mycket lärdom från Rosenborg genom Nils Arneggen. Så det var en av orsaken till att jag gick tillbaka dit.
När man hoppar på ett sådant uppdrag mitt i säsongen och du ska tillträda då i samband med landslagsuppehållet, vad är det du tänker att liksom du ska få in direkt i laget?
Nej, det första jag tänker på, alltså det har varit rätt bra defensivt och är stabil i den vägen, men det måste bli att arbeta med offensivt spel och få spela rakare och få det mer direkt på mål och bruka, alltså få spelaren till att arbeta med det på träning och få spel så att vi kan hålla bollen mer centralt längre, så att vi kan få brukt de förreste tre spelarna på en lite annan måte än de gör idag. Och det hoppas jag kan få begynna processen. Det är ju inte säkert att ting vill gå snabbt, men vi måste starta ett sted och mitt i säsongen är alltid svårt. Så det ska nog gå bra. Hvis vi arbetar hårt på träning så ska det bli bra.
Vad är utmaningen med att ta över en, jag menar, det är ju Norges största klubb och en av Skandinaviens största klubbar. Vad är utmaningen att komma in i en sån klubb när det då inte har gått som tänkt och som alla förväntar sig?
Nej, det är klart det är en utmaning i sig själv, för att alla förväntar goda resultat av Rosenborg vart eneste år. Men det visar sig det i alla länder att stora klubbar har någon år där ting går lite trögare än normalt. Det tror jag är väldigt viktigt att vara klar på, men samtidigt så är det också en förväntning om att vi ska få bringa in unga lokala spelare och den balansen mellan det att vara god nok och det att vara lokal och det att vara ung, det är ett svårt tema för de flesta lag som där det är en region. Jag vet ju att tema i Malmö, jag vet att tema i Brøndby och jag vet att tema i Rosenborg, så det är sådana ting måste du kunna hantera, men i ögonblicket så är det kanske lite enklare också, för det är inte så mycket publik till stede och att vi kan få ta den förändringen på utan att det blir kan man säga för mycket lokal entusiasm bakom.
Om du ser på Rosenborg, vad ser du som målet? Klubben är 14 poäng efter Bodø Glimt som leder. Vad är målet i serien?
Ja, målet i serien må vara att kunna kvalificera sig till Europa League till nästa år. Jag anser de 14 poängen som mycket, mycket svårt att nå. Men det att kunna komma in och få en medalj, det må man kunna göra och få en Europaspel till nästa år.
de ska ju samtidigt också kvalspela. Hur svårt är det att på något sätt, du ska vara tränare men du ska inte börja förrän 1 september?
Nej, det är en beslutning som både jag och klubben har blivit överens om. För det är att nu gör de det väldigt, har gjort det väldigt okej i serien med Tone Henriksen som tränare. Och det kan vara svårt hvis jag kommer in och det är bara någon få dagar till nästa kamp och det ska spelas Europa-kval mot Breidablik och sen Stabæk. Men då får jag inte gjort så mycket. Det att jag står där betyder inte så mycket. Alltså det är väldigt viktigt att det får ro på tingen och så kan jag heller bruka disse dagarna vi får nu i förbindelse med de internationella kamperna och kunna få både talt med spelarna och få lagt de planerna jag önskar och visa till dem.
Det är ju en svensk sportchef i klubben, Micke Dorsin. Vad är ditt intryck av honom?
Ja, Micke är en mycket, mycket bra fyr. Och han känner ju Rosenborg gott. Han spelade bäck där i många år och var en väldigt pålitlig och duktig fotbollsspelare. Han är också en pålitlig och duktig sportchef som har god koll på den nordiska marknaden och också den europeiska marknaden genom sin arbete som agent. Så vi arbetar gott samman och spelar logistik är en väldigt, väldigt viktig del av det att komponera ett gott lag i en toppklubb.
Det är ju Dino Islamovic är ju svensk där. Det har ju varit många svenskar genom åren. Vad talar för att vi får fler svenska spelare till Rosenborg nu när du är där?
Det kan det bli, för jag har mycket god erfaring med svenska spelare. De är disciplinerade och de är gott skolerade i sina klubbar och de är jätte, kan man säga, bra att arbeta med, för att de är solida. Du får sällan någon särlig överraskning av svenska spelare. De är bullsolida tvärs igenom.
Du var ju på väg redan tidigare i somras till Rosenborg men hade lite problem med knät. Du har ju haft lite stökigheter där. Är du helt kurant nu med knät och allt som har varit?
Ja, jag skiftat knä. Jag hade varit opererat 8 juni i Köpenhamn och jag skulle egentligen opereras efter EM då, men så blev det framskjutet på grund av att det inte blev något EM. Så jag hade 2 månader med uppträning och nu är helt fin. Nu har det lite svullnat eller så är det helt fint. Så det har varit ett långt år med mycket problem med det, många operationer och skador i knä egentligen. Så det är gott att få det gjort och nu är jag egentligen klar till en ny insats.
Du har ju varit tränare under lång tid. Vad är den största förändringen som har skett för tränare om du ser tillbaka?
Den största förändringen har skett i arbetet runt laget, alltså forskjellige kompetenser har kommit in. Alltså, jag började så var jag nästan alene med en keepertränare. Sen så kommer assistenter till fysisk tränare. Det har blivit en större professionalisering och analys. Det har varit professionalisering runt fysioterapi, behandling av spelare. Alltså allt det här har skett. Plus att det spelarna i sig själv har blivit mer och mer professionella. Alltså, idag så är en topp fotbollsspelare i Europa. Jag har varit bortom dem också genom landslaget i Danmark. De är fantastiskt. De är sportsatleter mer eller mindre. Alltså, de är stand till att löpa långt, höghastighetslöp, passa på sig själv. Detta med mat och drick, sömn. Allt det där har varit en sån enorm förbättring upp genom åren. Så idag syns jag att idag har vi topp professionella fotbollsspelare som är verkligen idrottsmän. Det hade vi inte för hvis det går tillbaka till min tid.
Ibland kan man ju prata om att om man ska vara tränare så är det en fördel av att storspelare, och jag menar, du har ju gjort en mängd landskamper för Norge, spelat i engelska ligan och så. Vad har du haft för fördel av att du har ett fint spelarförflutet?
Jag tror, alltså, du behöver inte ha varit det, för det finns många exempel på tränare som goda tränare som inte har varit det. Men jag har följt det, det har varit bra för mig, för det att jag kan lära spelare och känna genom tänkesätt. Alltså, jag visste själv hur det var att spela dessa matcher som var tuffa, antingen det var landskamper eller andra kamper. Så visste jag det, och det. Den känslan är god att ha med sig hela vägen. Och när jag började som tränare så var det också en fördel i förhållande till de spelare du hade föran dig, för det att du var känt och det att du har varit igenom något av det som de skulle göra nu. Men Jag vet också att det är andra som har på många måter klart det väldigt gott att vara tränare utan och ha varit någon storspelare.
Vilka förebilder har du haft som tränare och vad har du lärt dig av dem?
Jag var så heldig, jag växte upp i Norge med Nils Arne Eggen som tränare för U21 och också för landslaget när jag kom upp. Och jag lärde väldigt mycket av honom. Han tog över Rosenborg efterhvert och drev dem till en riktigt stor klubb som var i Champions League i många år. Jag tog ju också över efter han i 2003 när han stoppade så tog jag över. Och då följde jag egentligen Rosenborg ett halvt års tid innan jag började arbeta med dem. Och det som jag har lärt mig där har varit viktigt för mig i förhållande till det att våga spela. Det att utmana det bästa. Det att försöka att arbeta med eget spel hela vägen istället för att det finns så många måter att spela fotboll på, men du kan försvara dig och basera dig på fel hos motståndare. Men hvis du ska möta det bästa så gör de inte så mycket fel. Så då måste du ha ett spel själv till att kunna utmana dem. Och det tror jag är jätteviktigt också för det att ha en god självtillit i laget. Det är viktigt att de vågar spela och tör spela. Det vill liksom alltid vara mitt mantra.
Om man tittar utifrån så kan man ju få intrycket att man var tränare mer och det var mer känsla. Man gick på känsla för. Idag finns det ju så mycket statistik, teknik, du mäter löpningar och allt vad det är. Hur mycket tar du intryck av den utvecklingen?
Ja, men det blir man nött till att bruka. För det är att det, när du har en stab runt dig som får ansvar för att få mest möjlig data, alltså i förhåll till analys av motståndare och kamper som vi ska spela, så har jag upplevt det som väldigt, väldigt viktiga kamper som vi har haft med Danmark där vi spelade playoff mot Irland över två kamper, så kunde vi analysera alla data från den första kampen och se hur långt de forskjelliga spelare hade löpt och hur många höghastighetslöp de hade i förhåll till oss. Och genom och hur många passningar de hade i förhållande till oss. Och genom det här så kan man läsa ut forskjelliga ting som är viktiga. Alltså höghastighetslöp är viktigt. Spelare som kan prestera över två tätta kamper. Vem kan göra det i förhållande till? Vem har de fysiska kvaliteterna till att kunna genomgå det? Sådana ting, det gjorde man inte innan. Men nu gör man det och man kan läsa ut rätt mycket. Och du har med dig duktiga folk som kan och vet varför ting fungerar på den måten, så är det också viktigt i en stab.
Hur mycket kan man använda det? Finns det en övergräns för mycket information man kan ta fram?
Det kan nog vara, men vi försöker bryta det ner så inte att vi välter all din information över på spelare. Men jag skriver ett exempel på vad vi gjorde i förhållande till möten med Irland. Så var det en spelare som spelade första kampen i Köpenhamn och han hade inte spelat så mycket på sitt klubblag i England. Och så skulle han igen ut och spela någon tre dagar efterpå i Irland. Så kunde vi väldigt, väldigt punktligt kunde vi se att denna spelaren kom till att bli trött hvis han inte blev tagit av. När han passerade en timme så ville vi tro att hans ben var slut. Och det stämde också. Och i den perioden så vinner vi kampen mot Irland. Och det var på många måter en viktig information för oss så vi kunde lägga alla angrepp på den sidan som den spelaren var.
Jag inbillar mig att vara förbundskapten kan på ett sätt vara rätt behagligt att man liksom någon slags skön pulsering, det går långt mellan matcherna. Medan nu blir du klubblagstränare där det är mycket tätare. Eller hur ser du på det? Orkar du vara klubblagstränare så att säga?
Ja, jag gillar kamperna så det är inget problem för mig. Alltså, det är det bästa jag får i många kamper. För det är kampen som för mig är de 90 minuterna där. De är viktiga och det är de jag gillar allra mest. Träningarna, de är viktiga, de också. Men där ska man alltid repetera och arbeta med de samma tingen. Så det blir lite annorlunda. Men matchen är viktig för mig, både det taktiska och det, inte minst spänningen med det. Det är det som driver mig i fotbollen och det är kampen.
Hur mycket delegerar du när det gäller träningspass?
Där kan jag delegera rätt mycket. I landslaget sist med Danmark så brukte Jon väldigt mycket i träningsarbete där jag kunde observera. För vi efter 4 år samman så blev riktigt gott känt med honom. Vi visste vad han gjorde och vi var eniga om vad vi skulle göra. Och det blir ju sånt också på träningsfältet nu, att det blir alltså uppvarmningsbiten, det att gå igenom det. Alltså det må delegeras. Du måste bygga de folken som är runt dig också. Alltså inte bara bygga lagen, men också bygga staben. Så att staben får sitt ansvar och ska genomföra träningarna. Så att vi känner att vi är mer involverade. Alltså vi ska inte stå och titta på. Jag kan titta på. På det att jag kan ta det sista beslutet. Men bara träningarna blir goda, så är det viktigaste för mig.
Idag kan man ju se internationella tränare, Marcelo Bielsa, Jürgen Klopp och liknande, att det känns som att de jobbar väldigt mycket och att det finns ingen övergräns. Är det likadant för din del, att du släpper inte fotbollen?
Nej, jag gör inte det, och det är därför jag kunde ha satt mig ned i stolen och tittat på fotboll, men det ger mig inte så mycket. Jag tittar fotboll för att jag ska bruka det till något, och det är väldigt viktigt för mig, för det så länge som jag är frisk och klar i huvudet, så vill jag gärna hålla på med det. Så jag är egentligen glad när Rosenborg kontaktat mig för att träna dem. Och speciellt nu i denna coronasituation. För det har varit några hänvändelser, men det har varit långt väck ifrån. Och det har varit osäkert och allt det där. Och det, så jag är glad för att jag får arbeta med Rosenborg nu i den nästa perioden.
Hur mycket fanns en revanschkänsla? Du lämnade Rosenborg för du egentligen fick ett bättre jobb. Du blev norsk förbundskapten efter något år. Hur mycket finns en känsla av att komma tillbaka och verkligen göra jobbet klart?
Ja, alltså resultatmässigt så vant vi. Vi vann ju både serie och cup när det var där. Och vi missade på Champions League-kvalificering mot Deportivo La Coruña med 1-0-tap i Spanien. Och gick hela vägen till semifinal, så vi hade ett gott lag den gången, men det handlar mer om att denna gången handlar mer om att bygga upp igen någonting. Den gången så var Rosenborg en väldigt uppegående och framåtstormande klubb. Nu har det varit lite ned, och då det enda som triggar mig nu är att liksom få det igång igen och få Rosenborg till att vara den klubben den var för många tillbaka igen i 90-talet och tidigt 2000-talet.
Du har ju skrivit kontrakt över 2021. Hur långt fram ser du?
Det tror jag 2021 vill vara väldigt avgörande för. För det är att vissa ting går bra, så kan man alltid snacka om och köra på vidare. Men hvis ting då inte skulle gå bra, det är ingen säkerhet i fotboll för att det ska göra det. Så kan det vara också grejt för Rosenborg att bruka 2021 och finna någon andra som de kan satsa på.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
They've worked away to Christian Eriksen, who finds a second. It's a fabulous finish from Christian Eriksen, and they've turned this tie on its head. Bentner takes it, and Bentner scores, and Denmark have five on the night. An emphatic, thumping scoreline. A night that will live long in the Danish memory. One of the best nights in their footballing qualification history.
Efter att Danmark missat två raka mästerskap lyckades Åge Hareide direkt ta laget till VM 2018 efter en riktig urladdning i playoffmötet med Irland. Väl i Ryssland var danskarna snuddande nära att nå kvartsfinal, men föll mot den blivande finalisten Kroatien efter straffdramatik. Även kvalet till EM 2020 blev mycket lyckosamt. Åge Hareide såg fram emot publikfester på parken i Köpenhamn när coronautbrottet slog till och ställde in EM. För Danmarks landslag sköts festen upp ett år, men för Hareide som satt på ett utgående kontrakt gick EM-drömmen upp i rök. Det danska förbundet hade nämligen under det pågående kvalet bestämt sig för att inte förlänga kontraktet och istället anställa Kasper Jovan.
När du börjar i Rosenborg så är det ju landskampsvecka, det är Nations League och hur mycket saknar du att vara med landslaget?
Nej, jag har egentligen haft en sån ämne till att lägga det bort, tingen jag gjort innan. Alltså det, när du är färdig med någonting så lägger det bara bort och så tittar jag framåt på nytt tak. Och det så måste man tänka också hvis man ska vara fotbollstränare. För det att jag har haft så många goda upplevelser där jag varit, alltså både Malmö och i början så saknar du självklart miljö i Malmö och kamperna där, men så kommer det danska landslag och så blir det bra, så saknar du det lite, men då ser jag bara fram till att arbeta med nya killar alltså, och pröva få till det.
När vi träffades i Amsterdam i mars i samband med UEFA-kongressen så pratade vi ju ändå om EM, även om man var ju lite osäker med coronan. När väl beslutet kom att det inte blev något EM, hur var känslan där?
Nej, det var självklart en besvikelse, men samtidigt så var denna pandemin och viruset sån över oss att det var så många människor som hade det svårt, som många missade jobbet och har osäkerhet med familj och arbete och det hela, så då måste tänka stort i sådana situationer, och då är fotboll det är fantastiskt kul och alla saknar fotboll med, och det är kul med ett EM och slutspel, men det blev inte så, och då måste jag bara lägga bort det, och så får jag kommer nog till att tänka på det när EM eventuellt spelas nästa år, så de ska upp och möta Finland i första kampen, så blir det nog lite sån sorgfullt det, men det får vara så. Jag kan inte göra om på det oavsett.
När du läste i tidningen att Danmark hade ny förbundskapten på gång, hur reagerade du då?
Nej, det blev lite som den gången, så var det egentligen själva processen som, alltså de har ju sin fulla rätt att min kontrakt gick ut, så det var ingen problem med det, men det var bara tidspunkter det skulle göras känt på som var mitt ankerpunkt, för det att vi var mitt i en kvalificering och hade många svåra kamper tillbaks, och visst jag skulle missa spelarna och fokus blev på något annat, så var jag mest rädd för det, så det var egentligen hela problemställningen runt ansättelsen av ny tränare.
Vad är din relation med Kasper Hjulman som ju tog över?
Den är väldigt god. Jag snackar med Kasper och han är en riktigt fin fyr och en bra människa på alla möjliga måter. Så jag tror det kommer att gå fint med han, för att han är förnuftig. Han har fått till goda ting med mindre klubb i Danmark och har arbetat med debut innan. Så jag tror att han kommer att göra en god jobb.
Du pratade ju lite om det i faktarutan om att du blev riddare av Dannebrogen. Vad betyder det ändå att få ett sånt erkännande?
Nej, det betyder självklart enormt mycket, för det är inte så många som får det från vår kategori, alltså från tränarsidan eller fotbollssidan. Så det betyder mycket för mig. Och det att danskarna sätter pris på det på den måten där, det var också otroligt fint gjort.
När du tog över danska landslaget efter Morten Olsson hade lämnat och Sverige hade slagit ut dem i EM-playoffs, så var det ju ändå lite frågetecken om en bra period var över, men du tog dem till två raka mästerskap och ni gick bra i Ryssland. Vad var det du och Jon Dahl Tomasson gjorde?
Nej, jag tror vi förankrar vårt sätt att tänka fotboll på genom att vi inte skiftade för mycket på laget. Jag tänkte mer som ett klubblag när jag kom in där och fick fatt i en grupp spelare som var duktiga och som blev duktiga i kraft av sin tillvärelse i bra klubbar ute i Europa. Och, Och så var det så att det, jag höll fast i den gruppen över de 4 åren. Och det tror jag var nyttigt, för alltså, vi är en liten nation. Danmark är små i förhållande till Sverige, och det är på samma ställe som Norge. Så jag tror att de små nationerna må göra, eller tänka på det sättet för att få till ett landslag. Istället för att du må skifta hela tiden för att det tidningar och andra menar att han och han ska spela i landslaget. Eller få en grupp spelare som du vet arbetar gott ihop.
Vem var viktigast för dig? Var det Christian Eriksen eller var det Kasper Schmeichel?
Det var dem två plus Simon Kjær som var de viktigaste. Men de hade en väldigt stor och god andel i vår succé, för det att de höll ihop laget på en väldigt bra måte, och så är de toppprofessionella fotbollsfolk själv. Men det att de fick med sig de andra och fick andra till att tro på projektet var också otroligt viktigt. Men det var så många som bidrog på många forskjelliga måter, och jag var verkligen imponerad över kvaliteten, och inte bara på banan men också utanför. Alltså, det är riktigt goda fyra, det danska landslagsspelare.
En stor talang som aldrig riktigt kanske, det handlade mer om vad som skedde utan plan. Vad känner du kring Niklas Bentner som ju aldrig riktigt fick det där som alla trodde?
Niklas kom ju in igen i landslagstroppen hos mig efter han hade blivit toppskårare i Rosenborg, och då var han är väldigt duktig på en ting, det är att sätta bollen i mål, en viktig faktor i fotboll. Det blev dessvärre en del problem i förbindelse med sista kampen, och man blev halvskadet och kunde inte vara med oss till Moskva och till Ryssland, och så blev det problem år efter när han kom i trubbel med polisen i Köpenhamn. Och det är synd att sådana ting kan vara med och kanske ödelägga en karriär för en fotbollsspelare.
Vad kan man göra? För jag menar, du har haft fler spelare eller stött på fler spelare genom karriären just som får lite trubbel vid sidan av fotboll. Vad kan man göra som ledare då?
Nej, alltså det är svårt egentligen, för de ska ju få lov att leva ett liv. Alltså, men måste man ha en disciplin till att passa på sig själv uansett. Alltså, för det att när vi har dem inne, både till kamper och träning och sånt, så är det sällan något problem med någon. För det att det samma med Niklas Bentner, han var en fantastisk, hygglig gutt på alla möjliga måter. Och det är ju det som... Det är det som är så viktigt. Vi har ju en sån sak också gående i Norge nu med Petter Northug som var en fantastisk skiåkare och har också hamnat i problem efter karriären. Och det är viktigt att man måste i livet också, utan att vara toppstjärna, passa på sig själv. Alltså det är en del, sån är det att leva. Det att du varit stjärna på banan eller i skisporet, det är en ting. Och så kan du... När du färdas på fritiden så måste du ha disciplin till att passa på dig själv i alla möjliga sammanhang. Eller så blir livet svårt att leva.
Har vi för höga krav på idrottare bara för att de är duktiga på idrott?
Nej, det kan vara det att vi... Du vet att du kan revanschera dig genom idrotten hvis du kommer skevt ut och gör dumma ting. För det att du kan revanschera dig där och göra goda ting där, men samtidigt så när du kommer ut och får problem så vill du ofta bli hängt ut i offentligheten, men en annan man inte blir det. Så du får en sån dubbelstraff på en måte att du genom medierna liksom blir gjort känt att du gjort det och det. Och så en vanlig man, hans namn blir aldrig nämnt. Så det blir en sån extra straff för dig att du är en känt ansikt. Och det må du också vara klar över när du först har fått ansiktet ditt i alla tidningar och i tv, så må du regna med att det blir dubbelt så svårt någon gång när du kommer i problemet.
Du nämnde ju själv i Fakta utan att matchen mot Kroatien i VM är bland häftigaste upplevelser, men hur mycket smärta det när du tänker tillbaka på straffläggningen?
Jag har valt att inte se det, men jag såg det här igen och då kände jag på det, för det är så nära till att gå vidare till kvartsfinal och möta Ryssland. Och då hade vi också goda möjligheter. Men i en kamp där Kasper räddar straff i vanlig tid och två straffer i straffkonkurrensen, så ska vi kunna klara det. Då trodde jag att det var vår dag, men Men då tror jag fel faktiskt.
Ja, det är en bra räddning! Schmeichel igen! Vilken match han gör. Vilka räddningar.
Fenomenal.
Subasic med några danssteg på mållinjen. Jörgensen, Subasic räddar! Rakitic för en plats i kvartsfinalen mot Schmeichel. I mål! Kroatien klarar för kvartsfinal! Efter ett långt, långt drama här i Nizhny Novgorod. En kylig straff av Ivan Rakitic tar laget vidare. Och så grymt för Danmark. Så grymt gentemot Kasper Schmeichel som har räddat flera straffsparkar men som ändå inte får bli hjälte.
Du sitter ju i en bra position att jämföra olika landslag. Om man ser Norges landslag idag med Lars Lagerbäck som förbundskapten, men framförallt Ødegaard och Haaland. Vilket landslag är bäst i Norden nu?
Oh, det är svårt att säga. Alltså, jag måste naturligt nog säga det danska landslaget som jag förlot i 2019 är det bästa. Det måste jag säga. Något annat ville vara helt galt av mig, men jag är ju imponerad över Jannes arbete med Sverige, för Sverige är alltid stabil i prestationer, alltså de imponerar i kvalspelet och tar sig in i svår pulja nog sist också, så tar de sig in och det, de klarar av ting också under VM på en utmärkt måte. Det norska landslaget har på många måter fått den troen och den organiseringen som Lars är så duktig på. Och samtidigt så växer det fram goda enkelt individ. De är unga, alltså Haaland och Ødegaard är unga, men de är duktiga. Och där finns en del andra duktiga spelare också i det laget där, så som han har fått ett lag. Och det blir intressant att se nu mot Serbien och förhoppningsvis mot vinnaren Skottland och Israel.
Var det rätt att behålla Lars Lagerbäck även över VM 2022?
Det tror jag var riktigt. För det att det har skapat en stabilitet. Det handlar mer om att han själv har överskudd och lyst att hålla på med det här. Och det tyder på att han har det. Men han har fått skapat en god grupp av spelare. Det har han varit jätteduktig på. Det var han i Sverige. Det var han på Island och det har han gjort igen. Alltså en grupp som har tro på hans idéer och hans organisationsevne är fantastiska. Så jag har väldigt stor tro på att Norge ska klara det denna gången.
Men Lagerbäcks fotboll, är den lite tråkig eller?
Ja, men det är ju igen den diskussion om vad är tråkig fotboll. Alltså, jag tror det att man ska egentligen ha den diskussion, men samtidigt så ska man veta en ting, att det är bara en ting som gäller i fotboll, det är att vinna fotbollkamperna. Det är att få nok poäng till att vinna en grupp för att kvalificera sig och sen vinna den enkelt matchen eller dubbelmatchen som kommer. Det är det fotboll handlar om. Och så kan man gärna vara lite sån småromantisk och så säga att jag vill se flott fotboll i tillägg. Men det kan man inte alltid. För det är spel mot spel. Och det är så viktigt, det är att du har tränare som har evnen att vinna. Och det är att du får spelare som har evnen och troen på att vinna.
Just att Norge har fått fram Ødegaard, Haaland, Sander Berge och så. Vad beror det på att man har fått fram en sån generation av spelare som spelar i Europas absoluta toppklubbar?
Jag hoppas att det är att norsk fotboll är på väg framåt. Det vill ju gå lite i vågen när du har ett litet land. Så de spelarna som var duktiga för Norge på 90-talet, 94, 98, var född i 69. Det var en grupp som växte upp samtidigt. Det är kanske lite som nu också, att det är lite med Haaland, Ødegaard. Det kommer utifrån lite U19-landslaget till Norge som var riktigt bra. Och jag tror också att det en generation som på många måter kan inspirera varandra. Alltså, det är ju så att hvis han lyckas och kommer ut och slår igenom, så vill andra också kunna få starkare tro på det. Alltså, danskar och svenskar har varit duktigare på att få ut sina spelare och få dem ut i stora liga och få dem igång där ute på ett helt annat sätt än det Norge har gjort i de sista åren.
Om man ser till din tid som norsk förbundskapten 2003-2008, vad var det som inte funkade där? Var det materialet eller var det tränarbänken?
Nej, det är väl alltid en kombination då, när du ser det som. Men Men vi blev på många måter fällt av några kolossala keepertabbar då, i avgörande ögonblick. Och det ska man helst inte ha. Och det fäller ett lag. Och det är ju synd att det går på en enkel man, en enkel person. Men så var det. För det att vi, jag tycker vi, speciellt i EM-kvalen så skårar vi mycket mål. I första perioden så hade vi playoff mot Tjeckia. De hade ett riktigt gott landslag den gången. Så vi tappade 2 gånger 1-0, och då var vi inte god nog. I 2008 så var vi god nog, men när vi missade när det avgörande kampen skulle tre in, så missade vi på grund av att vi gjorde allvarliga fel, och då blir man inte kvalificerad.
Just att du är norrman men inte lyckades i Norge, men du lyckades i Danmark och klubblag. Hur känns det?
Nej, det alltså, jag har haft det okej i min tränarkarriär så långt, så jag ska inte klaga så mycket för att vi inte fick brakt Norge till ett slutspel. Jag har vunnit serien i Norge och cupen 2 gånger i Norge, så det är väl stort sett förnöjd med det som har varit gjort. Men du vill alltid tänka tillbaka till det små marginer i fotboll, och jag vet om många som på många måter har blivit fält av små ting, och sån är fotbollen dessvärre.
2015 var du även tal om att du var aktuell för Sverige, Erik Hamrén skulle sluta. Hur var det aktuellt?
Ja, det vet jag inte. Jag var i alla fall aktuell för Danmark, det visste jag. Men det med Sverige var väl egentligen inte uppe som jag vet om i alla fall.
Det var inte så att Svenska förbundet kontaktade dig?
Nej, det gjorde inte.
Du har ju därmed gjort avtryck i Sverige i både Helsingborg och Malmö. Du nämnde ju själv Helsingborg, första guldet på väldigt, väldigt länge när ni vann 99, och sen då i Malmö som du tog Champions League. Var ligger hjärtat?
Det ligger ju väldigt mycket hjärta i alla platser jag varit faktiskt. Jag har blivit glad i föreningarna som jag har tränat. Malmö var väldigt speciellt med hänsyn till närheten till fans och det som hänt i den klubben där med mästerskap i 2015 eller 2014 och Champions League i 2 åren där, det var jättekul och fantastisk upplevelse i sig själv då, för det att en fullsatt Swedbank och på en Champions League kväll och en kvalificering där, det bara ja, det må bara upplevas. Det som jag upplevde där i förbindelse med första resan första året och andra resan andra året på samma sätt och publikum och staden bakom det. Alltså, jag har aldrig varit någon plats utan att jag har sett så mycket folk som var bakom laget. Alltså, jag kan huska att det, när vi kvalificerade oss första året så fick jag inte sova på natten, och jag tror jag var sån uppe väldigt tidigt på morgonen, gick en tur i Västerhamn, och så ser jag folk cykla på arbete med ljusby och halsdukar, och det var fantastiskt syn också. Så det verkar som på många måter det vi gjorde med på stadion där och kvalificerade Malmö, det på många måter det hade så stor betydning för staden, och det var en jättegod känsla.
När visste du om det när du kom till Malmö, när Daniel Andersson övertalade dig att komma dit och ta över efter Rickard Norling? Hade du koll på betydelsen laget hade för stan?
Jo, jag hade förstått det, för jag var rätt bra på historik. Alltså, jag läser mig alltid upp på klubban jag skall till, och jag visste mycket om Helsingborg när jag kom 1998, historien till Helsingborg. Och så självklart historien till Malmö som på många måter är mycket nyare. Och allt, jag såg ju själv finalen i 79 och kände till de gamla hjältarna, men kände till Malmö som ett lag, ett stort lag i svensk målestock. Men det blev så mycket större än jag hade trott när jag fick uppleva detta med en fullsatt stadion och hur hela staden var bakom laget. Och det var en fantastisk känsla, och det sitter nog i mig väldigt, väldigt mycket ännu också, de där kampen där.
Hur mycket följer du Malmö idag?
Ja, jag följer Malmö. Jag talar med tränaren som jag känner gott och också andra i Malmö. Så det är fint. Det ser ut som att de har stökkurs mot ett allsvenskt guld.
Du säger ju att Daniel Andersson inte pratade med dig om Jon Dahl Tomasson innan han fick jobbet. Var, förstår du att en del tyckte att det var lite av en chansning med tanke på att Jon inte hade haft huvudtränarjobb, inte så mycket huvudtränarjobb utan mer assisterande till dig?
Ja, han hade ju haft huvudtränarjobb i den holländska ligan och prövt det då. Men jag tror nog det att det var nog mest fystränaren som hade gett Daniel information från arbetet med Danmark. Då. För Jon, och jag är inte överraskad i att Jon gör det gott, för att han var en mycket arbetsam man på fältet, kunskapsrik, fotbollsmässig. Har tränat under riktigt många stora, goda tränare som han har lärt mycket av. Så jag tror det, jag vill inte kalla det en chansning. Alltså för jag tror att det, hvis man ska lägga vikt på bakgrunden till unga tränare, så har väl Jon kanske den bästa bakgrunden av de flesta.
Du som har varit både mycket i Danmark och Norge och Sverige, vad skiljer elitserien från allsvenskan och superligan?
Alltså det är ju, alltså svenskarna är väldigt goda taktiskt. Det är ett mer taktiskt spel. Alltså jag tycker det är bättre organiserat än både i Norge och i Danmark. Men det är nog enkelspelare i Norge och Danmark som på många måter skiljer lagar mer än det kanske i Sverige. I Sverige har du riktigt många duktiga spelare, men de är nog som kollektivt mer duktiga samman än kanske de är i Norge. Bortsett från de bästa lagen är ju kanske på samma nivå, alltså FCK, Midtjylland, Malmö, idag Bodø Glimt, Molde som är på det bästa nivå.
Om du ser, var är det roligast att jobba som tränare?
Ja, det är egentligen roligt överallt. Alltså det är inte så mycket som skiljer länderna. Alltså, i Sverige, när jag kom till Sverige, så var jag väldigt imponerad över den svenska historiken. Alltså svenska fotbollhistoriken är ju riktigt rolig. Du luktar ju fotboll överallt i Sverige. Alltså det, för att du kommer till Stockholm och de lagen är där, och du har Malmö och du har Göteborg och du har Helsingborg och det är fotbollstradition överallt då. Lite av det samma i Norge, nej i Danmark då, med, speciellt med de storaste med Köpenhamn, Odense, Midtjylland, Aalborg, så är lite av det samma. Men i Norge så är det lite sånt mer spredt. Där har du bara de största städerna där, sånt som Vålerenga och Viking eller Stavanger och Bergen, borde varit ända bättre. Alltså det här är det mindre städer som Bodø Glimt och Molde som har 25 000 invånare som är de bästa lagen. Och det är liksom annorledelse än det kanske är i Sverige. Då, där de stora städerna dominerar.
Inramningen känns det ju som att Sverige ligger lite före, om man kanske bortser från Brøndby och FCK i Danmark och Rosenborg och kanske Vålerenga. Men är det något speciellt?
Ja, så nu är inramningen stort sett samma överallt då. på grund av viruset, men det är helt riktigt det. Det är klart, det är Stockholmsderbyarna och kampen mot Stockholmslag i Malmö, västkustkampen i Sverige. Det har lite med den fotbolltraditionen att göra, som där publik, de har fått ett bättre grepp på publiken än de kanske har fått i Norge. Och det är också ha lite med några mindre städer som Bodø och Molde, vill inte ha en ansamling av folk som du uppnår i Sverige. Och dessutom är Sverige dubbelt så stor som Norge. Så därför så vill du också få det av den grund.
Om du tänker tillbaka, vilka spelare sticker ut som du har haft som tränare som har varit viktiga för dig?
Och det är många. Det är många i Norge så i min hemklubb här i Molde så var Ole Gunnar Solskjær riktigt viktig för utveckling av det laget, och han förlot oss i 96, och då han skårade 30 mål på 36 kamper, så det säger sig själv att han var viktig här. När du går över till Sverige, så i perioden 98 så hade Mattias Jonsson både i Helsingborg och i Brøndby. En fantastisk kille och med en otrolig arbetsinsats och inställning som jag gillade. Men det var mange der i Helsingborg-perioden med Andreas Jakobsson, var riktig duktig. Stavrum ble toppskårer i det laget. Roland Nilsson kom tilbake og var viktig i forhold til å bli mester i 99. Og så har du da killene i Malmö da, altså, som der er en som står fram mer enn alle andre. Det er Markus Rosenberg som kom samtidig med meg og som ble jätteviktig for klubben og foreningen for meg, og som var en, ja, en suverän person å arbeide med i de to årene jeg var i Malmö.
Vilken osäkerhet kände du kring Rosenberg som ju då knappt spelat någon fotboll på 18-19 månader när han kom till Malmö lite lätt stukad?
När det kom upp det där att vi skulle hem till Rosenberg så bad jag Danne om att få en snackman på Kastrup. Jag började flyga han över från England så jag kunde tala med honom. För jag ville försäkra mig om att han hade den sulten som var nödvändig för att komma tillbaka. Hade inte spelat ett på ett tag, men jag var inte så bekymrad över det. Jag var mer bekymrad över om han hade mistet, om man var hungrig nog. Om man bara, det är sådana spelare kommer hem, någon kan levera på en sån acceptabelt nivå så det är okej. Okay. Och så är det någon som inte levererar det hela tatt. Jag vill ha, vi behövde egentligen en Markus Rosenberg i topp trim för att vi skulle gå efter det som var viktigt för oss, nämligen kvalificera oss ut till Europaspel och komma i Champions League och samtidigt vinna ligan, så måtte vi det. Och det fick vi. Och det fick vi, ja, vi fick fantastisk leverans av Marcus.
Hur kände du det på Kastrup när ni satt och pratade att han är tillräckligt hungrig?
Han hade ild i ögonen när vi snackade om Malmö. Och det, för det, när vi kom in, han är ju en väldigt behaglig person att snacka med alltid. Men när vi snackat om det med vad vi skulle göra och hur vi skulle träna och allt det där, så märker du det att han hade en speciell lyst till att Malmö skulle göra gott. Och det var nog för mig, och det kunde jag rapportera till Danne och säga att det där var perfekt. Det är bara att hämta med en gång.
Du som ju varit aktiv klubbtränare i Sverige, Norge, Danmark. Hur skiljer sig styrelser åt? Till exempel i Danmark kan man ju släppa in utländska ägare. Det kan man ju inte i Sverige och Norge på samma sätt. Hur är det och hur viktigt är det att man har en fungerande styrelse?
Ja, det är väldigt viktigt. Jag var ju så heldig när jag kom till Vi kom till Helsingborg första året, så hade vi Ingvar Venhed där som var en fantastisk man för Helsingborg. Han var styrelsesformann i Helsingborg där och kunde fatta beslut, och jag bette mig tätt på Ingvar för att få, när vi ser önska spelare eller förklara varför vi måste ha den spelare, så diskuterade vi det, och så var han som utförde det och satte det i scenen. När det kom till Malmö så var det en ganska stor styrelse där, men svenskarna har på många måter en väldigt, alltså de är väldigt transparent, svenskarna. De skjuler ingenting för det, och så i Malmö så hade vi en jätteduktig styrelseformann. Han kunde jag tala med i tätt underveis, och han kunde informera styrelsen om ting som vi har snackat om eller de diskuterat, och jag var inviterad till styrelsemöten där. Så det var väldigt öppet och väldigt bra. Och jag tror det, alltså, det är nyttigt, men så vet man också att det är forskjell på Sverige, Danmark och Norge, och det är att svenskarna är väldigt duktiga på att involvera alla. Och så att de som är involverade i att styra dem, alla vet. Och det tror jag är viktigt. Men det är också så att ska du fatta beslut så må alla veta om det, så att du förankrar beslutet på en annan måte. I Danmark kan man uppleva det att beslut blir fattat av färre än hela styrelsen någon gång. Och det tror jag är största skillnaden på Sverige, Danmark och också Norge.
I dagens fotboll så är ju pengar viktigt, och jag menar, ibland talar man ju i Sverige om att man borde ta bort 51%-regeln för att kunna få in kapital. Det kan man ju i Danmark. Vad är din bild? Du är ju dessutom gammal ekonom. Är det rätt väg, eller ska vi ha kvar som att supportrar och medlemmar äger?
Ja, de største foreningene i Norden, Rosenborg og Malmö, har jo det der. Altså det at de har på mange måter, de eier jo sin egen forening gjennom det styresettet der. Og det tror jeg passer våre nasjoner godt. Det er klart at det kan bli mangel på kapital, så må man kanskje løse det på andre måter. Men i Tyskland så har de også hatt en tilsvarende, så litt for å skille det med forening og forretning. Altså det at det man også har klare. For fotbollens del så hoppas jeg at dette blir som det er i Sverige og Norge. Fordi at jeg tror man kan få en sunnere konkurrens ut av det, som er basert på sportslige resultat, enn at du får inn, kan du si, kapital utenfra. Altså hvis du leser noe championship i Sverige, i England, som er eid av kinesere og folk fra Malaysia og alle verdenshjørner, amerikanere inne i Premier League. Du får en litt annen, ja, du får et skille, et økonomisk skille.
Ja, hur känner du som gammal Manchester City-spelare för den förvandling som har varit under Abu Dhabi-ägarna, där ju Manchester City plötsligt blivit en av världens bästa klubbar? Det var det ju inte på den tiden du lirade.
Nej, vi blev väl nio, tror jag, i ligan första året var där. Nej, jag vet inte helt. Alltså, på många måter, det blir ju nostalgiskt att tänka på engelsk fotboll som totalt sett. Då, för att pengarna har ju förändrat Premier League till något helt annat än det var på 80-talet. Helt klart det bättre fotboll och bättre faciliteter av nyare stadion och allt det där. Det behövs. Men det har blivit ett enormt ekonomiskt skille också på grund av alla dessa pengarna. Och det är ju det som gör mig lite sån osäker på det hela också. För det att ska du betala bortemot en miljard eller 800 miljoner för en mittstoppare som ska få läste till Manchester United, så är jag lite sån osäker på om det är sunt i det långa löp.
Säger du det till Ole Gunnar Solskjær, att hur kan du betala 800 miljoner för Harry Maguire?
Nej, jag kan inte det, men det är ju inte speciellt för Harry Maguire, men det är liksom bara det är synonymt med vad som sker i Premier League, att priserna är höga för en spelare. Alltså Maguire är en riktigt duktig mittstoppare, men visst de måste betala 800 miljoner för att få han från Leicester till United, så kommer det upp i ett prisområde som väldigt få kan operera i.
Och fotbollen utvecklas ju också, det blir VAR, och vad är din inställning till den typen av teknikutveckling?
Jag tycker den är bra när det gäller sån goal line technology, för det att när bollen är inne eller ute så är det, kan det bevisligt visas på en skärm. Men när du får en del VAR-avgörelser som gå på sån millimeter avgörelse på offside, och om bollen, du skjuter bollen i hånden på en som står i mur och så blir det straffe, så begynner jeg å lure på disse beslutningene som VAR på mange måter tar, er på mange måter litt feil i øyeblikket. Fordi at jeg kan gi et eksempel fra VM der vi fikk straff mot oss mot Australien, så kommer bollen bakfra på Jussi Paulsen og rammer han i hånden. Hånden er oppe i luften, men ballen kommer bakfra, så han kan ikke se bollen. Så går spillet fortsatt, dommeren dømmer ikke på den, spillet går fortsatt, og så blir han da kalt på øret at det penalty, kolla penalty, og så når ballen er nede på andre halvdelen, så blåser han, og så løper han ut. Og så skal han se på at det ballen treffer hånden, men ballen kommer bakfra. Hvordan kan du dømme på det? Altså det er jo helt sikkert.
Ja, det är en utveckling som är svår att stoppa. Men jag gissar att du som Rosenborg-tränare hoppas att ta ut Rosenborg och ha liknande Champions League-kvällar på Lärkendal och kanske sätta stopp för någon av de stora lagen.
Ja, visst man bara. Jag tror det är viktigt för nordisk fotboll att de bästa lagen för Danmark, Sverige och Norge kan vara med på den internationella scenen genom Euroleague och Champions League. För att det ger hopp och det ger intäkter till klubbarna. Och det ger hopp för att utveckla spelare i de olika land. Och det enaste måten vi kan på många måter med vårt sätt att organisera klubbarna på, det är att delta i Europa och kunna tjäna de extra pengarna genom det.
Om man som sista grej bara hör Malmö slog FC Köpenhamn i Europa League. Är de kanske Skandinaviens bästa lag, och när är Rosenborg i så fall i kapp?
Det vet jag inte, Olof. Det var väldigt kul att Malmö kunde slå Köpenhamn. Köpenhamn gjorde också gott med att gå vidare från in i kvartfinalen i Euro League. Så vi hade en fin säsong i Europa, även om Midtjylland vinner ligan. Jag hoppas bara på att Malmö kan vara starka till att ta sig in i Euro League, och Köpenhamn vill sannsynligt göra detsamma. Så är det upp till Rosenborg om vi klarar det också.
Stort tack, och stort tack för att du tog dig tid, och lycka till på Lärkendal.
Tack för det, Olof.
Podden är producerad av Olle-Jonell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt, vill vi ha era synpunkter, tankar, idéer eller annat, enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.